Hej och välkomna till avsnitt 1157 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med Jojo Olsson som är en regelbunden gäst här på amerikanska nyhetsanalyser om situationen i Taiwan och den upptrappade konflikten mellan Kina och USA. Varmt välkomna! Jojo Olsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann idag om Taiwan. Och Taiwan är, jag vet inte om du skulle kalla det ditt andra hemland, men du bor, har bott på Taiwan, visst stämmer det?
Jag har bott på Taiwan sedan 2016, så ja, det är min hemvist sedan dess och kommer säkerligen stanna flera år framöver. Mm.
Och du har faktiskt skrivit en bok om Taiwan och den boken heter Taiwan, den okända och hotade demokratin, och den är en ganska ny bok. Den släpptes på Arena förlag, Arena Idé förlag, och den kom ut i år, visst stämmer det?
Ja, det är en bok som handlar om Taiwans moderna politiska historia, som man kan säga att den tar sin början efter andra världskriget där, när Taiwan till en början var japansk koloni, och sen sträcker den sig fram till Taiwans senaste presidentval som hölls i januari i år. Så det är helt enkelt en beskrivning av Taiwans utveckling från japansk koloni till diktatur till en av Asiens mest välfungerande demokratier.
Mm. Och en anledning till att du skrev den här boken, läste jag har inte läst hela ska jag säga, men jag har läst lite grann, det var att du anser, och väldigt många med dig, att det finns alldeles för lite kunskap om Taiwan här i Sverige. Och när jag funderade på det så tänkte jag att det stämmer nog, jag kan egentligen ingenting om Taiwan. Så att, har du liksom länge haft den här känslan att svenskar, då kanske känner till Japan, då kanske känner till Sydkorea, men Taiwan är det här svarta hålet på något sätt?
Ja, det finns väldigt, väldigt lite kunskap om Taiwan i Sverige. Många förväxlar landet med Thailand. Jag har pratat med svenskar som bor på Taiwan som prenumererar exempelvis på svenska tidningar som kommer fel ibland då, för att de skickar dem till Thailand istället för till Taiwan. Och många tror ju då också att Taiwan är en del av Kina, och det är ju inte riktigt så som det ligger till. Och Taiwan är väldigt viktigt då, för att det här är ju så att säga den kinesiska regimens nästa måltavla nu, efter att man har gett sig på Hongkong då, så är det ju Taiwan som man nu kommer försöka införliva under Pekings styre då, så att säga, i och med att man gör anspråk på Taiwan. Så det är sannolikt situationen i Taiwan kommer ju vara ligga till grund för den nästa stora politiska konflikten i Östasien.
Mm. Alltså blanda ihop Taiwan med Thailand, det är lite grann som, jag menar, när man gnäller på amerikaner att de blandar upp Schweiz med Sverige liksom. Det är ju samma grej.
Ja, det kan man säga. Men det är tyvärr så det ligger till, och just därför så tycker jag det är viktigt att man tar uppmärksammar Taiwan, och framförallt hotet från Kina och USAs roll också då. Taiwan har hamnat i kläm mellan USA och Kina, kan man säga. Mm.
Men jag tänkte vi börjar lite grann och prata om demokratin i Taiwan, för det är de här sakerna som jag tycker ändå att jag kan internationell politik hyfsat bra, och jag har inte alls som du då, men jag har ändå hyfsat koll på Asien för att vara en vanlig liksom svensk sådär. Men alltså Taiwan har enligt den här boken en väldigt väl utvecklad demokrati, och det måste vara en av världens yngsta demokratier också. Så jag tänkte om vi börjar och du berättar lite grann om demokratins utveckling med fokus då på just då den demokratiska delen av Taiwans historia.
Historien som är relevant för Taiwans status som demokrati, den sträcker sig ju ganska långt bak i tiden, men det första presidentvalet hölls ju först 1996 då på Taiwan, så det är ju väldigt, väldigt ung demokrati, men icke desto mindre så är det ju som du nämnde då, en av Asiens mest välfungerande demokratier. Det finns ju flera sådana här internationella rankingar och index, och en vanligt citerad ranking vad gäller politiska och civila friheter är ju Freedom House, den här amerikanska tankesmedjan. Och där är ju Taiwan, i årets ranking tror jag var på 25:e plats, före flera europeiska nationer. Och det är bara Japan som har en bättre demokrati i Asien än vad Taiwan har. Och man kan se samma mönster gå igen vad gäller exempelvis pressfrihet och transparens och en hel del sådana indikatorer. Och dessutom är det ju väldigt progressiva på många vis. Man är det första asiatiska landet att tillåta samkönade äktenskap. Man har väldigt stor, man säger, en egen kulturell identitet som grundar sig på demokrati och tolerans, som skiljer sig väldigt, väldigt mycket då från Kina. Och sen de här presidentvalen började hållas 1996 så har de alltid gått väldigt bra, väldigt städat till och har alltid haft väldigt högt valdeltagande. Jag säger i stort sett att det finns två partier då, det kommer vi komma in på senare här, men det är Kuomintang och Democratic Progressive Party som valen står emellan då. Och det har skett fredliga maktöverföringar vid flera tillfällen, så det är väldigt... väldigt, väldigt välfungerande valsystem. I januari i år så var jag själv då på Taiwan och bevakade valet på plats. Och då träffade jag några svenska riksdagsledamöter som var där för att studera valet. Då, så att säga. De var alla väldigt imponerade över hur det funkade. För att röstningen är väldigt, väldigt öppen och väldigt effektiv. Rösträkningen är väldigt snabb och allting är väldigt tillförlitligt. Så det fungerar väldigt bra med demokratin på Taiwan. Mm. Dock så har den ju kommit under ett visst hot från Kinas regim under de senaste åren, framförallt sedan 2016 när Democratic Progressive Party, som förespråkar större avstånd till Kina, tog makten. Men det kommer vi säkert komma in på lite senare.
Mm. Jag tänkte en fråga som du nämnde att de var väldigt toleranta mot samkönade äktenskap. Alltså i Asien, hur skiljer sig synen på homosexualitet och liknande från den i väst?
Ja, man kan ju kolla i Asien då, om man kollar Östasien. Ja, Asien kan man ju då inkludera till exempel Mellanöstern och arabvärlden, och där vet vi ju vad man har för syn på samkönade äktenskap där då. Men om man tittar på Östasien så, ja, det är ju många konfessionistiska samhällen. Sydkorea, Kina, Taiwan, viss del med Japan då, även fast det är mer shintoism, som är väldigt konservativa värderingar. Men Taiwan har ju då sen framförallt slutet på 90-talet när man blivit en demokrati har ju odlat en egen kulturell identitet. Där just det här med tolerans och pluralism överhuvudtaget är mycket mer framträdande än i de flesta eller alla andra östasiatiska länderna.
Mm. Varifrån hämtar Taiwan sina främsta impulser? Är det USA eller är det Europa eller är det något annat land?
Ja, det här är någonting som har varit väldigt skiftande genom historien, för att uttrycka det milt. Och det kanske är en bra startpunkt att börja prata lite grann just om Taiwans historia från japansk koloni till demokrati idag. Så om du inte misstycker så kan jag börja lite om hur det blev till när Taiwan var en japansk koloni och vad som hände efter andra världskriget.
Ja, nej, men det tycker jag gör det, därför att nu har vi fått veta lite grann om att Taiwan är en högfunktionell demokrati. Och ja, berätta, hur var det så?
Absolut, ja, så Taiwan som sagt då, det var ju en japansk koloni sedan 1895. Och det här var ju då under andra världskriget så var Taiwan en, ja, man kan säga att det var en japansk mönsterkoloni. Man behandlade ön ganska, som man säger, skonsamt om man jämför med exempelvis koreanska halvön eller andra besittningar som Japan gjorde i Östasien och Sydostasien. Så man byggde ut väldigt bra utbildningssystem och väldigt bra infrastruktur och så vidare. Och många taiwaneser tog värvning i den japanska armén och slogs för Japan under andra världskriget då. Men som vi alla vet så förlorade Japan andra världskriget och 1945 när då fred och olika avtal skulle slutas så blev Taiwan då en del av Kina, för att Qing-dynastin hade ju kontrollerat Taiwan innan Taiwan blev en japansk koloni. Men 1945 då? Ja, det var ju Kuomintang, nationalistpartiet, med den här ledaren, diktatorn Chiang Kai-shek, som säkert många känner igen, som styrde Kina. Det var Kinas officiella regering. Det hade ju varit ett kinesiskt inbördeskrig som påbörjats innan andra världskriget mellan Kuomintang och Mao Zedongs kommunistparti. Och Under andra världskriget så gick de samman då, i alla fall på pappret då, för att slåss mot japanerna. Men givetvis så blossade ju striderna upp igen mellan Kuomintang och kommunistpartiet efter att andra världskriget slutade. Och ja, kommunistpartiet vann ju det här inbördeskriget då mot alla odds, så att säga. Efter andra världskrigets slut så var ju Kuomintang mycket starkare och hade dessutom uppbackning av USA och stora delar av västvärlden. Men ja, Mao Zedong och hans kommunister visade sig vara väldigt effektiva på gerillakrigföring, och man trängde då bort Kuomintang gradvis från det kinesiska fastlandet, så att säga. Så till slut så var det då bara Taiwan kvar som Kuomintang kontrollerade. Så 1949, som då var samma år som kommunistpartiet utropade Folkrepubliken Kina, då så utropade Kuomintang Taipei på Taiwan som sin huvudstad, och då hade man alltså flyttat efter förlusten i inbördeskriget mot kommunisterna, så hade man flyttat hela sin regering och det som återstod av militärapparaten och säkerhetsapparaten och ja, alla tjänstemän då till Taiwan istället då. Så det var ungefär 2 miljoner människor som flyttade då från Kina till Taiwan Kuomintangs flaggor då, så att säga. Och ja, det var ju innan Kuomintang flyttade till Kina, så förlåt, till Taiwan, så bodde det ju givetvis redan människor på Taiwan. Och till största delen så var ju det här kinesiska handelsmän och kinesiska, ja, fiskare och handelsmän som hade flyttat dit då innan andra världskriget, innan den japanska kolonialtiden då, så att säga. Så att när Kuomintang kom då helt plötsligt till Taiwan, så fanns det redan 6 miljoner människor där, och då upplevdes ju Kuomintang som en slags ny kolonialmakt istället då. Mm. Så istället för japanerna, som också hade styrt Taiwan som en väldigt, ja, som en koloni helt enkelt, så flyttade nu Kuomintang dit och styrde Taiwan på ett lika illa eller på många vis värre sätt än vad japanerna hade gjort. För att ja, Kuomintang, de gjorde ju fortfarande anspråk på hela Kina. Det är ju väldigt, väldigt komplex historia, det här inbördeskriget. Men just att Kuomintang flyttade till Taiwan, så hade det som bas, så gjorde man fortfarande anspråk på hela Kina. Och ja, den här befolkningen som redan fanns på Taiwan, de hade inte så mycket att säga till om helt enkelt. Så när Kuomintang flyttade dit så införde de då samma slags diktatoriska lagar som man hade haft under inbördeskriget, av krigslagar helt enkelt, och styrde då Taiwan med de här lagarna. Och ja, om du inte hänger med så får du gärna bryta in här.
Ja, nej, men jag bryter gärna in. Alltså, jag hänger med. Det är oerhört intressant. Jag är så historieintresserad, så det här är jättefascinerande. Men jag tänkte fråga, alltså både Chiang Kai-shek som då kom till Taiwan, han och Mao i Kina då, på fastland Kina, båda menade att det är jag som fortfarande, jag styr Kina menade Mao, och jag styr Kina menade Chiang Kai-shek. Alltså de pratade då inte om två olika länder, utan de menade att jag är den rättmätige härskaren.
Precis, de erkände ju inte varandra. Och det här inbördeskriget, ja, det pågick givetvis eftersom det slöts ju aldrig ett fredsavtal. Och det såg ju ut då länge som att, ja, som att Mao Zedong och kommunisterna skulle invadera även Taiwan då, för att man var ju i mycket, mycket bättre position, man var mycket starkare militärt. Men sen, som vi alla vet då, så börjar ju Koreakriget då 1950. Och då blev ju Taiwan och Chiang Kai-shek blev då väldigt, väldigt relevanta för USA och för västvärlden överhuvudtaget. För att då gällde det att stoppa kommunismens framfart i Asien då. Så att då började ju USA igen då trappa upp sitt stöd för Chiang Kai-shek. Så att man kan säga att Taiwan har ju alltid varit lite som en geopolitisk bricka i spelet mellan olika stormakter. Så det här anspråket som Chiang Kai-shek och Kuomintang gjorde på hela Kina då, det, ja, hjälptes ju av att man fick då ekonomisk hjälp och militär hjälp och stöd av USA. Så man hade ju fortfarande en väldigt stor militärmakt som då hade hindrat på 1950-talet att Kina kunde invadera också Taiwan. Det var några ganska allvarliga strider där man lyckades trycka bort kommunisterna på några öar precis utanför Kina när kommunisterna var i färd med att invadera hela Taiwan. Men sen efter att Koreakriget då började så, ja, som sagt, så blev Taiwan väldigt relevant igen. Och 1953 så slöts en försvarspakt mellan USA och Taiwan helt enkelt. Där det då sades att om något land hamnar under militär attack så kommer det andra landet att hjälpa till. Och det var ju den försvarspakten då som hindrade Kina från att, ja, ens kunna drömma om att göra Taiwan.
Just
från
det.
Början av 50-talet.
Intressant, vi kommer att komma in på modern tid om en liten stund, men alltså, kan man säga att det var det försvarsavtalet som gjorde där och då att det var, på den tiden i alla fall, en omöjlig tanke för kommunisterna att erövra Taiwan?
Absolut, och ska vi ha klart för oss också att just Taiwan har alltid varit den allra svåraste och allvarligaste frågan i relationen mellan Kina och USA. Det som vi ser nu, det här handelskriget, allting om Huawei, man stänger konsulat. Det är ingenting om man jämför med det här Taiwan-frågan då, för att, ja, det är kring Taiwan som det har varit tre stycken kriser i Taiwansundet. Det har varit hangarfartyg från båda länderna som har närmat sig ön och så vidare. Det här har varit den frågan som är det allra största, som jag säger, skavsåret mellan USA och Kina från egentligen 50-talet ända fram till idag.
Mm. Men om du fortsätter berätta lite grann om Taiwans historia och innan det vart en demokrati. Alltså en sak som jag undrar, det är ju alltså att på den tiden förstår jag att det var ett stort spel mellan alltså kommunist-Kina och USA framförallt. Man vill stoppa världskommunisten från amerikansk sida. Men det faktum då att Taiwan då inte var en demokrati utan en slags, jag vet inte, diktatur. Men, eller vad skulle man säga? Vad skulle man kalla Taiwan på den tiden?
Det var verkligen en diktatur. Eftersom man hade stöd av USA då, som sagt, och andra västländska demokratier, och dessutom satt man ju då i FNs säkerhetsråd, för att Kina var ju det enda asiatiska landet som fick en plats av de fem permanenta platserna i FNs säkerhetsråd när organisationen bildades efter andra världskriget. Och det var ju då Kuomintang som fick den platsen, den behöll man ju då fram till tidigt 70-tal. Mm. Och i och med att man hade den här statusen både i väst och i FN, då var man ju tvungen att i alla fall, ja, låtsas som att man var en demokrati då. Så att det var ju på pappret en flerpartistat, alltså flerpartisystem i Taiwan. Men det var givetvis i praktiken så såg det helt annorlunda ut. När partiet Kuomintang var ju, ja, det var ju det statsbärande partiet exempelvis. Militären tillhörde Kuomintang, just som militären tillhör kommunistpartiet i Kina idag. Alla skattepengar gick direkt in till partiet Kuomintang istället för att det gick till staten, och så att säga. Så det var helt enkelt en enpartistat. Och Chiang Kai-shek, efter att Kuomintang flyttade till Taiwan, så, ja, gjorde han ju, han bedrev en politik som påminner väldigt mycket om den som bedrevs på Kinas fastland under Mao Zedong, eller för den delen Xi Jinping idag. Mm. Det fanns en väldigt utpräglad personkult kring Chiang Kai-shek med statyer överallt, och hans porträtt var på läroböckerna. Hans fru var på frimärkena och var ofta med i medier och så vidare. Medierna var givetvis helt kontrollerade av Kuomintang, helt statliga. Det tilläts ingen pluralitet där överhuvudtaget. Och dessutom så skrotade ju han gränsen för hur många ämbetsperioder man skulle kunna få sitta då, som president. Precis som Xi Jinping nyligen gjort i Kina, och som vi alla vet så fanns det ju ingen gräns för Mao Zedong heller då. Så man inledde då även, när man flyttade till Taiwan, en period som kallas för vit terror, som då startade i slutet av 40-talet på Taiwan. Och den här vita terrorn då, den innebar att taiwanesiska myndigheter, polis och till och med militär när det behövdes, de kunde agera enligt gummiparagrafer för att sätta dit, till att börja med då på 50-talet så var det kommunistsympatisörer som man var ute efter. Men på 60- och 70-talet så var det istället då självständighetsivrare, om man kan kalla det så då, inom den taiwanesiska politiken, taiwanesiska samhället, som ville att Taiwan skulle bli en självständig nation istället för att fortsätta vara republiken Kina, som då gjorde anspråk på hela Kina. Så med hjälp av de här gummiparagraferna då, så rådde det ett undantagstillstånd från dag ett efter att Kuomintang flyttade till Taiwan. Så att den här vita terrorn, då kunde folk försvinna mitt i natten, och aldrig återvända, kanske dyka upp i fängelse eller hitta stöd på gatan. Och det fanns ingenting alls som familjemedlemmar eller anhöriga kunde göra åt saken. Det fanns givetvis en rörelse inom det taiwanesiska samhället då, som ville se en demokrati, som ville att Taiwan skulle bli en egen nation istället för att styras av Kuomintang. Kuomintangs ideologi var ju då en slags kinesisk nationalism, men det var ju många då som bodde på Taiwan innan Kuomintang flyttade dit och innan den japanska kolonialtiden, som hade en egen kulturell identitet, som ville då istället att bli en mer självständig nation.
Mm.
Och 1975, väldigt intressant år, för då dog Chiang Kai-shek. Och han hade då en biologisk son som då blev hans efterträdare, heter Chiang Ching-kuo. Och han tog då över sin fars ställning som enväldig ledare i Taiwan. Och hans eftermäle är väldigt omdiskuterat, för att under hans tid vid makten så skedde en hel del politiska reformer. Man tillät exempelvis mer yttrandefrihet i medielandskapet, det civilsamhället fick lite större utrymme, men samtidigt så var det inte tal om att bryta maktmonopolet, så att säga. Så även fast man då luckrade upp lite grann inom samhället, så behöll Chiang Ching-kuo ofta med hjälp av samma slags våldsamma metoder som sin far, behöll han då makten för Kuomintang. Och man säger då att den här vita terrorn, den slutade då 1988 i och med att Chiang Ching-kuo dog. Och man kunde se först de sista två åren, det var då som man kunde se att han lade grunden för, ja, han förenklade för en mer demokratisk utveckling. Han sa exempelvis att nästa president ska inte komma från vår familj, för det är bara i auktoritära stater som ärver makten, och så vidare också. Så det var efter hans död 1988 som Taiwan påbörjade den här resan mot att bli en demokrati. Men dessförinnan så hände det också en del intressanta saker geopolitiskt mellan Sovjet, USA, Kina, där Taiwan då spelade en stor del, framförallt på 70-talet då, om du vill att vi ska ta det.
Ja, men vi kan väl gärna gå in på det, för det som hände, det var ju att Richard Nixon, då USAs president, han gjorde något historiskt, han beslöt sig för att jag ska öppna upp diplomatiska förbindelser med Kina, och då hade han ju Mao, fastlandskina då, i fokus, och han gjorde en spektakulär resa till Kina och träffade till och med Mao där ute i någon form av, jag vet inte om det var tält eller en stuga eller någonting, men han träffade i alla fall Mao, jag tror året var, det kan du bättre än jag, 73 var det så, och sen så förändrades ganska mycket. Så du kan gärna ta det redan nu och liksom baka in det du har sagt hittills.
Mm. Ja, det här börjar ju då givetvis, som vi alla vet då, mellan att Kina och Sovjetunionen, som var de två största kommunistiska staterna, de hamnar ju i en ideologisk konflikt på mitten av 1950-talet. Och sen dess så var det väldigt fientliga stämningar mellan Kina och Sovjet. Och,
ja, vad handlade den ideologiska konflikten om, extremt kort?
Ja, det var ju Stalin. Efter att Stalin dog så fördömdes ju Stalins politik av den nya sovjetiska ledningen. Och det tycktes inte om i Kina då, för att Stalin var ju så att säga Maos mentor. Och han var ju då förebilden för den kinesiska kommunismen. Och då så anklagade man från Kinas håll Sovjet från att vara, ja, avträda från den renläriga kommunistiska linjen, och så gjorde man istället anspråk på att vara den rättmätiga globala kommunistiska aktören då. Så det var en sån ideologisk strid mellan de två länderna, som innebar då att Sovjet tog tillbaka alla sina rådgivare, och allt utbyte kraschade mellan länderna, och det uppstod till och med gränskonflikter vid Xinjiang där, territoriet mellan Ryssland och Kina.
Ja. Och hur kom USA in i det då?
Jo, för att under Vietnamkriget då så ville man ju försvaga Sovjetunionen, som var Hanois främsta allierade. Och bästa sättet att svaga Sovjet på var att försöka isolera Sovjet ännu mer internationellt. Och ja, en metod som man kom på då från Nixon-administrationen var ju att man skulle närma sig Kina för att då sätta press på Sovjet och bilda en slags enad front mot Sovjet. För att, ja, Kina och Sovjet hade ju som sagt var också legat i regelrätta strider helt enkelt med artilleripjäser och allt möjligt där vid gränsen. Gränsstriderna. Så Kina var ju inte sena heller på att uppfatta den idén som positiv då, att närma sig USA. Och ja, det är ju ett helt kapitel för sig om hur Richard Nixon först skickade Henry Kissinger 1971 för att samtala med Zhou Enlai som var Kinas premiärminister då. Och allt det här skedde ju i största hemlighet och det var väldigt, väldigt mycket saker som man var tvungen att komma överens om på förhand innan man kunde presentera det här initiativet då för omvärlden. Och Taiwan var ju den frågan som man då inte kunde enas om givetvis. Taiwan har ju alltid haft ett väldigt stort stöd i kongressen i USA och det vore ju verkligen självmord för Nixon att säga överge Taiwan till Kina då, så att säga. Men icke desto mindre så, ja, 71 så, ja, med hjälp av USA, med USAs goda minne i alla fall, så röstade generalförsamlingen i FN, röstade igenom då att ersätta Taipei med Peking som representant för hela Kina då. Och i början av 70-talet så de här diplomatiska relationerna mellan Kina och USA blev allt varmare. Man ville tränga undan Sovjet och 1979 så gick USA hela vägen då och då bröt man med Taiwan, man bröt de diplomatiska relationerna och istället så upprättade man diplomatiska förbindelser med Peking för att det är nämligen så här då som vi var inne på tidigare att både Taiwan under Chiang Kai-shek och hans son samt kommunistkina under Mao Zedong och ända fram till idag. De ansåg att det bara finns ett Kina. Och om du har diplomatiska relationer med Folkrepubliken Kina i Peking, då kan du inte ha diplomatiska relationer med Taiwan och Taipei. Så man måste alltså välja där, så att säga. Och i början av 50-talet så var det ju allt fler länder som, ja, Sverige var ett av de första som erkände Folkrepubliken Kina. Och det innebär ju då att man inte kunde ha diplomatiska relationer med Taiwan. Men som sagt då, så höll ju USA, dels på grund av Koreakriget, kvar sitt stöd för Chiang Kai-shek. Men 1979 så bröt man alltså med Taiwan och ingick istället diplomatiska relationer med Peking, Kina. Och,
jag kan kasta in en fråga här då. Så vad hände då med militärförsvarsalliansen med Taiwan? Bröts den också eller fanns den kvar?
Exakt. För att Taiwan har ju alltid haft stöd i kongressen då som jag nyss nämnde. Så att det fanns ju inte någon möjlighet eller det fanns säkert heller inte någon önskan hos Nixon-administrationen att så att säga överge Taiwan till Kina på ett silverfat så att de skulle kunna attackera Taiwan då. Utan man var tvungen att, det var ju en väldigt snårig situation att förklara det här. Dels för de egna politikerna hemma i USA men även från världen då. Att man överger en på pappret demokratisk allierad för att alliera sig med kommunistpartiet istället då. Så 1979 när man bröt diplomatiska relationer med Taiwan. Då upphörde ju det här bilaterala, den här försvarspakten. Men den ersattes med någonting som kallas för Taiwan Relations Act. Som gäller än idag. Som antogs då 1979. Och den är lite mer grumlig. Den är inte lika precis som det här, den här försvarspakten var. Men den stipulerar i alla fall då att USA har som skyldighet att hjälpa Taiwan att försvara så att säga deras. Jag tror inte självständighet är ordet som används exakt då. Men i alla fall att försvara Taiwan för yttre aggression. Genom exempelvis då vapenförsäljning. Det står inte uttryckligen att man ska försvara Taiwan med amerikansk militärmakt vid en kinesisk invasion utan formuleringen är så, den är öppen för varje president att i stort sett bestämma själv vad den innebär. Men i alla fall, man gjorde en slags halvlösning där då när man sa upp försvarspakten men ersatte den med Taiwan Relations Act som var, som man säger, stark nog för att Kina inte skulle våga invadera Taiwan då, om man uttrycker det så. Mm. Så att det blev som en halvlösning där. Och det här var ju givetvis något som man tog väldigt, väldigt hårt på i Taiwan. För det här skedde ju bara med ett par veckors varsel. Fick ju då, det var ju våldsamma scener när man då fick stänga ambassaden i Taipei. Så slogs ju den här bilen sönder när ambassadören skulle ut till flygplatsen av arga taiwanesiska demonstranter. Man var ju väldigt orolig givetvis för att USA hade då bytt allians och man var väldigt orolig för att man då skulle hamna i Kinas klor. Så det var ju från och med 1979 då så har USA och Taiwan inte haft några officiella diplomatiska relationer.
Just det, men det var jätteintressant. Men det föranleder mig till nästa fråga då, innan vi kommer in ännu mer specifikt på dagens relation mellan USA och Taiwan. Och det var ju att på 80-talet då, du berättade om den här ledaren då som öppnade upp lite grann innan han dog för demokrati. Men fanns det en stark demokratirörelse underifrån i Taiwan då? Därför att 80-talet, vi som minns, vi vet ju att det fanns ju en demokratirörelse till och med i kommunistkina på 80-talet. Och den varit väldigt brutalt nedslagen 1989 då på Himmelska fridens torg. Så att det har varit ingen demokrati i Kina. Det var demokrati i Östeuropa och så, men inte i Kina. Men hur var utvecklingen annorlunda på Taiwan, alltså under de här viktiga åren där på slutet av 80-talet och början av 90-talet?
Mm, det är ju precis som du säger här, så det här var ju en väldigt kritisk period i världshistorien när Berlinmuren föll och Sovjetunionen monterades ner. Och du nämnde massakern vid Himmelska fridens torg där 89, som vi alla känner till hur den slutade. Men samtidigt har vi Sydkorea i slutet av 80-talet, 87 tror jag att det var, som man hade stora demokratiprotester i Sydkorea som slutade med att man gjorde en fredlig övergång från, eller ja, hyfsat fredlig i alla fall, från diktatur till demokrati i Sydkorea. Och på Taiwan då, som jag sa, det var 1988 som diktatorns son dog. Så hade han redan utsett en efterträdare. Och den här efterträdaren då, han är ju ganska aktuell för att han avled nämligen förra veckan. Han kallas för den taiwanesiska demokratins fader. Han heter Lee Teng-hui. Och han avled då 97 år gammal förra veckan. Mm. Och när han fick makten 1988 så började... Eller ja, det fanns då redan en väldigt stor rörelse för ökad demokrati och framförallt då att man skulle överge den här kinesiska tankesättet att man ska göra anspråk på hela Kina och att man ska styras av en kinesisk nationalistisk ideologi under Kuomintang från den ursprungliga befolkningen som utgjorde majoritet av befolkningen. Då fanns det stort tryck på att man skulle göra reformer då som skulle göra landet dels mer demokratiskt och dels mer taiwanesiskt snarare än kinesiskt. Så det är intressant att notera att den här Lee Teng-hui då, han var den första taiwanesiska ledaren som var född på Taiwan. Mm. De här som kom tidigare, de kom ju då från Kina, de kom med Kuomintang, så de var ju i sitt eget medvetande kineser, medan Lee Teng-hui, han var taiwanes. Och han hade dessutom vuxit upp under den japanska kolonialtiden. Så han pratade bättre japanska än vad han pratade kinesiska. Han var utbildad i Japan och i USA. Han hade ingenting med Kina att göra överhuvudtaget. Och han blev då som sagt ledare för det statsbärande partiet Kuomintang 1988 när diktatorns son dog. Sen 1999 så valdes han inom situationstecken till president över Taiwan då på 6 år. Och det här valet då, det är ju alltså samma form av så kallade val som hade hållits redan innan när diktatorn och diktatorns son blev presidenter. Och det hölls ju då inte av befolkningen utan av någonting som kallades för nationella församlingen som då som tillhörde Kuomintang. Man kan säga att det var ett fejkval helt enkelt. Och i samband då med att han blev utsedd till president 1990 så påbörjades då väldigt stora demonstrationer i Taiwan i Taipei framförallt, i huvudstaden. Det är stora sittdemonstrationer på det torget som ligger centralt i Taipei, som heter Frihetens torg idag. Och då, som vi var inne på tidigare, så hade ju liknande demonstrationer slagits ner med våld i Kina med flera tusen döda året innan. Och ett par år innan så hade liknande demonstrationer i Sydkorea då resulterat i demokratiska reformer. Och Lee Dong-hui, han valde den sydkoreanska vägen. Så när han då blev president och de här demonstrationerna började, då så sa han helt enkelt att ja, jag sympatiserar med demonstranternas krav på allmänna val. Han bjöd in de här demonstrantföreträdare för de här protesterna, demonstranterna, bjöd han in till sitt presidentpalats för samtal. De kom överens om att de skulle börja förbereda för nästa presidentval. Lee Dong-hui sa att han skulle sitta sin ämbetsperiod på 6 år, men att de kom överens om då med, inte bara med demonstranterna men även med andra aktörer och politiker inom samhället, att man då gradvis skulle dels montera ner den här nationella församlingen och istället ge en lagstiftande församling, ett parlament, ökad makt. Och om man tillät exempelvis tv- och radiosändningar på taiwanesiska istället för enda kinesiska. Man gjorde ändringar i utbildningssystemet så att det inte var personkult kring Chiang Kai-shek och så vidare och så vidare. Och Li Dong-hui höll ju de här löftena. Han hade ju aldrig för avsikt att bryta dem så att säga och bli en diktator på egen hand. Utan 1996 så hölls då det första presidentvalet. Det skeddes då genom en lång och fredlig process som då var en förberedelse till de här valen. Och det är ganska intressant att notera att Lee Dong-hui ställde upp i de här valen och han vann. Så han blev då president i andra ämbetsperioden från 96 till år 2000.
Just det, jätteintressant alltså, otroligt spännande historia. Men kan man säga då att, om du berättar lite grann om partisystemet då, du nämnde att det var två partier, är det de två partierna som har så att säga bråkat i varje presidentval sedan dess, eller varje val sedan dess?
Ja, det är de två partierna. Så att Li Dong-hui, han tillhörde ju det här partiet, Kuomintang, nationalistpartiet. Och under hans tid som president och även då något innan, det var, om jag inte minns fel, så var 1986 som det här oppositionspartiet Democratic Progressive Party bildades. Det var då alltså under det näst sista året som diktatorns son hade makten i Taiwan. Då bildades det här oppositionspartiet Democratic Progressive Party, som då förkortas DPP, som är lite enklare att säga. Så DPP bildades när det fortfarande var undantagstillstånd i Taiwan. Men det här såg diktatorns son mellan fingrarna med och han tillät det här partiet att verka då. Och under Kuomintangs ja, när Lee Dong-hui var president för Kuomintang, så under Lee Dong-huis ledning, då så växte sig DPP ännu starkare, för de tilläts då börja verka som ett politiskt parti. Och 1996 så ställde då alltså DPPs kandidat upp mot Lee Dong-hui. Men Lee Dong-hui vann ju som sagt, för han var ju ja, väldigt populär för att han hade hållit sina löften om de här reformerna som han genomförde, och han genomförde även då valet, och framförallt då som han själv sa en gång att det viktigaste han gjorde, det var att reformera militären från att tillhöra partiet till att tillhöra staten. Så ja, på så vis undvek man ju också en statskupp då som potentiellt kunde genomföras. Mm. Men år 2000 då så ja, då sa Lee Dong-hui att han inte kommer ställa upp i valet. Och anledningen till det var att han hade redan suttit 2 mandatperioder. Och det var då begränsningen på ämbetsperioder som i den konstitution som han själv hade genomfört. Och som han själv hade drivit igenom. Så han sa att ja, jag ställer inte upp. Och då i valet 2000 då vann DPP. Och det var första gången på över 50 år som Kuomintang inte hade makten över Taiwan i och med att man förlorade valet. Och som en sista anekdot här med här Lee Dong-hui, väldigt intressant, för att Lee Dong-hui uteslöts från Kuomintang bara ett år efter att han avgick som president, för att han förstörde nämligen valet till DPPs fördel. Han utsåg en mindre populär politiker inom sitt eget parti som sin egen efterträdare, vilket ledde till en split inom partiet där den mer populära personen ställde upp som en fristående kandidat i valet. Så det blev en röstsplittring inom KMT, Kuomintang, som gjorde att DPP kunde vinna valet. Så Li Dongshui, först så tog han alltså, först så genomförde han de här reformerna och förberedde Taiwans första presidentval. Och sen i det andra presidentvalet så förstörde han för sitt eget parti till fördel för det då mer, taiwanesiska och icke-kinesiska partiet DPP.
Kan man säga att han var mer en landsfader än en partifader?
Ja, han sympatiserade ju mer med oppositionspartiet än med sitt eget parti, om man säger. Och det var därför som han gjorde på det viset.
Ja, intressant. Men alltså, det här, jag har en fråga till här då. Alltså, de här två partierna, hur förhåller de sig till Kina? Och då menar jag till Kommunistkina. Vi har ju pratat tidigare du om Hongkong, och då har jag fått förståelse för att i Hongkong finns det ju pro-Peking-politiker, alltså som sympatiserar med Kommunistpartiet. Men finns det något parti eller någon politiker på Taiwan som, visst, de kanske har kinesisk kultur, men som gillar kommunisterna på Kina?
Det är en väldigt intressant fråga som också skulle tagit upp i samband med Li Dongshuis tid vid makten här. För att när han blev president 1988, då slets ju han mellan, han blev president 1990 men ordförande 1988. Då slets ju han mellan två stycken helt oförenliga sidor. På ena sidan hade han Kommunistkina som gjorde anspråk på Taiwan med sin växande militärmakt och som då förväntade sig en återförening i och med att USA inte ens längre erkände Taiwan. Då. Så ansåg man från Kommunistkinas håll att man hade hävstång nog att tvinga Taiwan till en så kallad återförening då på fredlig väg. Och på andra sidan så hade han majoritetsbefolkningen i Taiwan som förväntade sig att han skulle driva igenom de här reformerna och anordna presidentval som då skulle innebära att Taiwans befolkning för första gången valde sin egen president, vilket vore precis tvärtom vad man vill i Kina. Och Li Dongshui, han spelade ett väldigt smart politiskt spel här för att han bedrev lip service mot Peking helt enkelt. Och han sa att hans mål var återförening och han vill att den kinesiska nationen ska vara en och samma och så vidare. Och när då Kina och Taiwan började närma sig varandra under Li Dongshuis ledning här så ingick man någonting som kallas för 1992 års konsensus, som är väldigt, väldigt viktigt i dagens politik och triangeldrama mellan USA, Kina och Taiwan. Och det innebär då att båda länderna, Taiwan och Kina, de erkänner att man tillhör samma nation, men man får själv definiera vad det innebär då. Så att det var en sån här tillfällig lösning för att vinna tid från Li Dongshuis sida. Och om man tittar då på de här två partierna så har vi ju DPP och då Kuomintang. Och Kuomintang, det är ett väldigt väldigt komplext förhållande, för att Kuomintang var ju alltså det partiet som låg i strid med Kina i inbördeskriget och som gjorde anspråk på hela Kina under diktatorns Chiang Kai-sheks tid i makten. Men idag, under 2000-talet, så har Kuomintang varit det partiet som har samarbetat med Kinas kommunistparti. Och det är de två aktörerna, Kuomintang och kommunistpartiet, som har de starkaste banden. Och anledningen till det här, det är att DPP, som jag nämnde tidigare, det är ett taiwanesiskt parti som anser då att Taiwan borde vara, de har inte som uttalad policy, men de anser att Taiwan är ett eget land med en egen kulturell identitet. Och både Kuomintang och Kina anser att Kina borde vara en nation. Så därför har det blivit på så vis att de två parterna som låg i krig med varandra tidigare, de manövrerar nu tillsammans för att försöka tränga ut DPP, som i sin tur då vill ha ett demokratiskt Taiwan som egen nation. Så det är väldigt, väldigt en väldigt prekär dynamik inom det.
Men alltså otroligt spännande och otroligt intressant det här. Alltså, då undrar jag så här, alltså, beror det på att visst, alltså Chiang Kai-shek bröt med Mao, men de var ändå kineser och nu känner man att vi vill ändå behålla det kinesiska. Alltså är det en kulturell lojalitet som gör att de här två dödsfienderna liksom på något sätt har någon slags, i alla fall band med varann, medan DPP då, de baserar sig i den här mer specifikt taiwanesiska kulturen?
Från det kinesiska kommunistpartiets sida så handlar det ju inte lika mycket om kultur som det handlar om att man gör anspråk på Taiwan.
Mm.
Man har ju då förväntat sig från Kinas kommunistpartis sida att man ska kunna tvinga Kuomintang till förhandlingar som gör att man ska då ingå en slags återförening. Och Kuomintang och sin sida har ju då försökt behålla makten i de här demokratiska valen på Taiwan genom att säga att de är den enda garanten för att ha fred med Kinas kommunistparti. För DPP är ju ett mer taiwanesiskt parti som står för som i alla fall jobbar mot en riktning för ett självständigt Taiwan.
Mm.
Och därför då så är det ett hot mot Kinas kommunistparti, för att Kuomintang skulle aldrig förklara Taiwan självständigt, men det är någonting som DPPs tidigare president har arbetat för att göra.
Mm, men Kuomintang då, alltså, använder de det som någon slags valpropaganda att säga att DPP är krigshetsare, om ni låter dem komma till makten då kommer Kina att invadera? Är det något argument de använder?
Precis, för att DPP hade makten 2000 till 2008, och det var en tid som kännetecknades av extremt dåliga och hotfulla relationer mellan Taiwan och Kina. Då hade den dåvarande presidenten Chen Shui-bian, han var en väldigt ivrig självständighetsförespråkare. Och han hade hela tiden med sig det här att han ville ansöka om ett FN-medlemskap för Taiwan. Han ville utropa Taiwan som en självständig stat. Han ville göra allting för att ta avstånd från Kina. Så de här 8 åren i början av 2000-talet som DPP hade makten, när de var slut, då var det katastrofala relationer med Kina, som är dels ett militärt hot och dels en viktig handelspartner. Och då gick Kuomintang till val på att vi kommer godkänna det här 1992 års konsensus igen, och vi kommer se till dels att de militära hoten från Kina upphör och dels att det blir mycket bättre ekonomiska relationer med Kina så att vi kan dra nytta av Kinas ekonomiska utveckling. Så det är precis så det ligger till. KMT spelar på att man kan behålla en fredlig relation med Kina över sundet då, som innebär en ekonomisk fördel för Taiwan. Medan DPP varnar för att KMTs flörtande med Kina äventyrar Taiwans politiska och kulturella självständighet.
Mm. Otroligt intressant. Vi ska gå vidare snart till alltså, relationen med USA, för USA är fortfarande väldigt inblandad i den här konflikten. Men alltså, kan du förklara lite grann kulturskillnaderna på Taiwan? Alltså, växte det fram, det fanns en japansk kultur där i grund och botten. Hur ser den taiwanesiska kulturen ut och hur skiljer det sig från Japan och från Kina och från andra asiatiska länder, bara lite kort?
Taiwan var ju aldrig en riktig europeisk koloni. Det var portugiser, holländare och även britter där vid olika tillfällen. Men de stred dels inbördes och dels så drevs de faktiskt ut av den här aboriginska befolkningen som fanns på Taiwan. Som funnits på Taiwan väldigt, väldigt länge.
Mm.
Och det var först på 1600-talet då som kinesiska handelsmän och fiskare och kolonisatörer helt enkelt började flytta till Taiwan. Men vad som är intressant är att de här kineserna tillhör, majoriteten av dem tillhör en folkgrupp som heter Hoklo. Och Hoklo talar ett helt annat språk som är väldigt annorlunda från mandarin. Det är ungefär, man kan säga att det är ungefär lika stor skillnad som svenska och engelska. Det är ett språk som idag kallas för, på Taiwan så kallar man det för taiwanesiska. Så när man då hade varit först en japansk koloni, och sen hade då levt under Kuomintangs diktatur i över 50 år. Då fanns det alltså en ursprungsbefolkning som inte hade någonting att göra med Kina överhuvudtaget. Som hade sin egen kultur, de har sitt eget språk, de har sina egna sedvänjer. Och de förstår då inte alls varför de skulle vilja styras från Peking, som ju är en väldigt hänsynslös diktatur. Så kulturen ser ju väldigt, väldigt annorlunda ut. För att under japanska kolonialtiden och under Komintangs tid som diktatur i Taiwan då, så fanns det den här civilsamhället som stred för att man då skulle få mer demokratiska rättigheter i Taiwan. Och varför skulle den rörelsen lägga sig platt inför kommunistkina då, när man då stridit mot Japan sen mot Komintang? Det finns det ju ingen som helst logik i. Så att den här kulturen har ju utvecklats på ett väldigt annorlunda vis. Man brukar säga att Taiwan kan tjäna som ett exempel på hur Kina skulle kunna vara om det inte styrdes med järnhand av kommunistpartiet. Vi ser Taiwan är ju en väldigt utvecklad marknadsekonomi. Ett väldigt säkert land med väldigt låg korruption. Och vi har redan varit inne på det här med pressfrihet och yttrandefrihet och allt det här. Mm. Och det här är ju kulturella värderingar som man i Taiwan värdesätter väldigt, väldigt högt. Att man har alla de här politiska och civila friheterna. Och det är ju i sig en väldigt stor kulturell skillnad. Och en sista viktig punkt här, det är ju att när Kuomintang flydde till Taiwan efter att kinesiska inbördeskriget förlorades i slutet på 40-talet, då var det de mest utbildade kineserna som flyttade till Taiwan, om man ska hårdra lite grann. Det var alltså den gamla borgesin, den gamla borgerligheten. Det var alltså hela det styrande partiet, hela den kulturella eliten, de som hade gått på utländska skolor, de som var utbildade, som hade suttit i administrationen. Det var de som flyttade till Taiwan. Så det var, kan man säga, ett väldigt, väldigt imponerande humankapital som dessutom tog med sig en stor del av Kinas rikedomar i guld och andra former. Så att det var väldigt... väldigt stor skillnad, dels kulturellt och, som man säger, rent civilisationsmässigt redan på slutet av 40-talet. Och sedan dess så har man ju då också utvecklats i två helt olika riktningar.
Väldigt intressant, mycket intressant, alltså historielektion. Men om vi går in då på det moderna och relationen med USA, för jag menar, nu håller Kina på att stärka sitt auktoritära grepp. Man har nyss underminerat demokratin i Hongkong totalt, och nu riktar man väldigt mångt och mycket blickarna mot Taiwan. Och hur ser politiken ut nu mellan Kina, USA och Taiwan där i mitten kanske?
Som hände då 2008 så fick ju Kuomintang tillbaka makten då efter DPP, och då hade man makten i ytterligare två mandatperioder då, så i 8 år mellan 2008 och 2016. Det var en period när Kuomintang närmade sig Kina väldigt betydligt då. Man hade som sagt gått till val från Kuomintangs sida på att förbättra relationen med Kina ekonomiskt och få de här militära hoten att avslutas. Så under den tiden så kan man säga att Taiwan då luta sig lite mer åt Kina. Man blev mer beroende av Kina handelsmässigt. Och som en slags belöning från Peking för att man godkände 1902 års konsensus och för att man inte rörde sig i en riktning mot självständighet, så fick man då exempelvis börja delta internationellt i FN som observatör i olika sammanhang. Man fick flera sådana där små morötter av Peking då, så att säga. Men den här relationen har kommit att bli väldigt annorlunda sedan 2016, för då fick DPP tillbaka makten igen i och med att Taiwans väljarkår var helt enkelt orolig för att KMTs politik gjorde Taiwan för beroende av Kina, och Kina kunde då utöva sitt politiska inflytande. Och det är i skuggan av det här då som vi kan se att vi har väldigt förändrade politiska situationer i alla tre länder. Först och främst på Taiwan då, som jag nyss nämnde, så DPP sedan 2016, ett parti som rör sig mer åt självständig riktning, har makten sedan dess. I Kina så vet vi då att Xi Jinping har varit president sedan 2013, och han har investerat väldigt mycket politiskt kapital, förtroendekapital, i att lösa vad han kallar då Taiwan-frågan. Han vill gå till historien som den man som förenade hela moderlandet Kina, som tar tillbaka Taiwan. Man brukar säga då att Mao Zedong, han enade Kina genom att vinna inbördeskriget. Och Deng Xiaoping, han utvecklade Kina ekonomiskt. Och Xi Jinping vill nu gå till historien som den politiker som tog tillbaka Taiwan och Hongkong då givetvis. Och på så sätt ja, förenade hela det kinesiska moderlandet då. Så han har varit väldigt, väldigt aggressiv vad gäller Taiwan. Man kan säga då att 2019, i början av 2019, 1 januari, höll han ett mycket uppmärksamma tal. Där han ja, helt enkelt ja, hotade med att vi skyr inga nödvändiga medel överhuvudtaget. Han sa rakt ut att vi skyr inte att använda militära medel för att återförena Taiwan. Om Taiwans regering inte går med på ett land, två system som i Hongkong. Det är det enda alternativet för Taiwans myndigheter nu. Ett land, två system. Mm. Och han var väldigt, väldigt aggressiv i det talet. Och givetvis i USA då så har ju Donald Trump varit president sedan 2016. Och han har då, han kallas för den mest Taiwan-vänliga presidenten på flera årtionden. Så han har ju då dels, ja bara det faktum att han lyfte på telefon och svarade när Taiwans president Tsai Ing-wen ringde och gratulerade för hans valseger skapade stora rubriker. Det var första gången sedan 1979 som Taiwans och USAs ledare talade utan och mellanhand.
Mm.
Och efter det så har ju Donald Trump också ja, godkänt flera vapenförsäljningar till Taiwan och han har då ja, utökat så att säga den amerikanska militärens aktiviteter kring Taiwan som ett svar på den kinesiska upptrappningen. Så vi har i alla tre länder en väldigt förändrad politisk situation de senaste 4 åren.
Mycket intressant. Och jag menar, du som ändå har bott på Taiwan och kommer att bo på Taiwan och så, jag menar, hur ser du på den politiken? Tycker du att det är bra att Donald Trump gör sådär? Därför att här i Sverige inte minst så är Donald Trump väldigt avskydd och man tänker att han kommer att starta ett tredje världskrig, han kommer att göra dittan och dattan. Så har du någon tanke kring det om Taiwan?
Ja, absolut. Så är det ju nödvändigt att man står upp mot Kina med militära medel för att det är ju det enda språket som kommunistpartiet förstår. Och på Taiwan så har ju Donald Trumps och framförallt den amerikanska kongressens stöd varit väldigt uppskattat. Sen kan man ju alltid diskutera vilken metod som är den bästa för att skydda Taiwan. Det finns ju flera olika skolor och argument och linjer där. Dels då så säger man att Donald Trump står upp mycket bättre genom att han säljer vapen och han gör mycket mer militära uppdrag och tydligare ståndpunkter kring Taiwan. Och sen finns det ju en annan skola då som säger att Donald Trump har svikit andra allierade regionen som Japan och Sydkorea och därmed gör en svagare enad front mot Kina. Det kan man ju debattera hur vad som är bäst där så att säga. Men absolut så har man ju på Taiwan uppskattat att Trump verkligen har genomfört många av de mycket av den retorik som han har talat om med Taiwan. Och inte minst så vet ju kongressen nu att Donald Trump sannolikt kommer skriva under många av de lagförslag som man lägger som går igenom kongressen då angående en tydligare ställningstagande vad gäller Taiwan. Så bara senaste året så har man haft 5 stycken viktiga sådana lagförslag som har gått upp till Donald Trump. Och de kommer vi komma in på kanske lite senare i slutet av samtalet här. För först så är det ja, intressant att titta närmare på det här med Hongkong. För att just det här med Hongkong har spelat en väldigt, väldigt stor roll för taiwanesisk politik och för relationen Taiwan, Kina och USA. För att ja, i början av 2019 efter att Xi Jinping hade hållit sitt hotfulla tal, då såg det ut som att KMT skulle vinna presidentvalet. För att ja, då hade KMT, Kuomintang alltså, hade just vunnit ett viktigt lokalval och opinionsmätningarna visade att Kuomintangs kandidat låg 15 procentenheter före ungefär, TPS kandidat. Men efter att demonstrationsrörelsen började i Hongkong, då uppfattade Taiwans väljarkår att det går inte att förhandla med Kina. Nu har Xi Jinping, han har alltså sagt att Taiwan måste ingå i ett land, två system. Och det är sannolikt vad som kan hända om KMT, om Kuomintang, tar makten. Och hur går det då? Ja, vi kan titta på Hongkong, där Kina då bryter mot allting som man har lovat Hongkong. Alla typer av friheter och löften. Och det är ganska allmänt konsensus att utvecklingen i Hongkong var en av de absolut största anledningarna till att DPP vann valet igen i januari i år. För att väljarkåren var helt enkelt orolig för att om man närmar sig Kina politiskt, om man skulle försöka förhandla med Kina, då skulle man förlora sin politiska självständighet, för att Kina håller helt enkelt inte de löften som man ger dem. Så att det var en riktig björntjänst av Kina att slå ner på Hongkong precis innan valet på Taiwan. För då, det gjorde då att Kuomintang, som är Kinas allierade på Taiwan, förlorade valet med väldigt, väldigt stor marginal.
Ja, det var jätteintressant. Så att patriotismen har alltså blivit starkare på Taiwan efter att man har sett vad som hänt i Hongkong?
Ja, det har blivit starkare gradvis ända sedan början av 90-talet. Man kan se på väldigt intressanta sådana här årliga opinionsundersökningar som görs, dels av ett opinionsinstitut och dels av ett av Taipeis främsta universitet, som gäller två faktorer. Dels gäller det vad de svarande har för upplevd kulturell identitet, om de ser sig själva som kineser, som taiwaneser eller som en mix bland de båda. Och där kan vi då se att i början på 90-talet, nu kommer jag inte ihåg exakt här, men andelen som ser sig som kines låg kring en tredjedel i början på 90-talet, men ligger kring 5% idag. Och samtidigt andelen av befolkningen som ser sig som taiwanes, den låg kring drygt 10% i början på 90-talet, men den ligger nu på över 80%. Samma utveckling kan man se vad gäller den andra frågan som brukar ställas i de här opinionsundersökningarna, och det är då: vad vill man se för utveckling i relation till Kina? Och där har då antalet svaranden, eller andelen svaranden som vill se en återförening, har minskat betydligt med flera 10-20%, och den här andelen som vill se en taiwanesisk självständighetsförklaring har ökat med lika mycket. Så det har, sen början på 90-talet, så har det väldigt, väldigt tydligt att taiwaneser har fått en egen kulturell identitet, och att man då inte är intresserad av att återförena sig med Peking. Och det är väldigt naturligt, för att den här unga generationen, den nya generationen yngre kineser, de har ju inga som helst band till Kina, medan de äldre taiwaneserna, många av dem flyttade ju till Taiwan från Kina. Och dessutom så har ju de här yngre taiwaneserna har ju då vuxit upp i en demokrati. De har vuxit upp med fritt internet, fri media, fria val. Varför i all sin dar skulle de vilja styras av världens största diktatur? Det finns ingen som helst logik i det resonemanget från deras håll. Så man kan säga att Kina för verkligen en kamp mot tiden om man vill återförena sig på fredlig väg. För ju längre tiden går, desto större andel av befolkningen kommer motsätta sig någon som helst återförening med Kina på fredlig eller annan väg.
Det låter ju, alltså vilken historia, alltså jätteintressant. Och det för mig till den här viktiga säkerhetspolitiska frågan igen då. Så om det skulle bli ett krig, om Xi Jinping känner att nu har de brutit, nu måste vi ta över om vi vill behålla Taiwan eller förlora det för evigt. Jag menar, en sån konflikt, vem skulle vinna en sån konflikt? Skulle USA backa upp Taiwan, och skulle USA vinna i såna fall?
Det är en väldigt intressant fråga som debatteras väldigt, väldigt mycket just nu av naturliga skäl. Och framförallt efter Hongkong, för att omvärldens svar på Kinas övergrepp helt enkelt mot Hongkongs politiska och civila rättigheter har ju varit väldigt klent. Och det tas ju som ett grönt ljus i Peking på att man nu kan vända sig mot Taiwan, att det kanske inte kommer vara en särskilt stor reaktion från omvärlden om man ger sig på Taiwan heller då. Och om Kina skulle attackera Taiwan idag, då är det fortfarande Taiwan Relations Act som gäller, som vi pratade om förut, den här halvlösningen från 1979. Och enligt den så är det i princip upp till den sittande administrationen, presidenten, att bestämma huruvida man vill intervenera eller inte i ett sånt krig. Men just nu så finns det ett annat lagförslag som jag tror den ligger i någon politisk köttkvarn i underhuset nu, tror jag den befinner sig. Och den heter Taiwan Defense Act. Och det är i stort sett en återgång till försvarspakten från 1954. Och om den då skulle passera underhuset och kongressen och komma upp på Trumps bord, så skulle den förmodligen då, ja, undertecknas av Trump, och då skulle det bli i så fall ja, nödvändigt enligt lag för USA att ge sig in i en konflikt om Kina skulle attackera Taiwan. Och det måste man nog göra i vilket fall som helst, även om man har bara Taiwan Relations Act att luta sig på, för att Taiwan är oerhört viktigt för USA i regionen. Dels då för att visa att man verkligen är redo att stå upp för sina allierade demokratiska vänskapsnationer i Asien, men även för att Taiwan ligger på en sån otroligt viktig geografisk punkt. Den utgör någonting som den yttersta punkten är någonting som brukar kallas för First Island Chain, första ökedjan i Sydkinesiska havet. Om du har kontroll över Taiwan, då kan du skära av alla oljeleveranser till Japan. Du kan neka amerikanska och andra fraktfartyg att segla genom Sydkinesiska havet. Så en väldigt, väldigt viktig geopolitisk och geografisk plats som Taiwan ligger på. Och om det skulle bli ett krig då, hur skulle det utspela sig? Hur står sig USA och Kina och Taiwan och så vidare mot varandra? Det är ju också en väldigt intressant fråga. Och ja, de flesta analytikerna brukar säga att Kina har ungefär 3-4 år kvar tills de kan genomföra en snabb och effektiv attack mot Taiwan och ta över Taiwan utan någon som helst problem. Taiwan har en ganska påkostad militär. Man har ju avancerad utrustning som man köper från USA. Och det här Taiwansundet som ligger som skiljer Kina från Taiwan är väldigt, väldigt svårt att manövrera i. Det är väldigt känt för att ha stora stormar, och Taiwan är också väldigt bergigt, och det skulle vara ganska, säga, fördelaktig försvarsposition då, så att säga. Men om 3-4 år i alla fall så räknar man med att Kina ska kunna ta över Taiwan utan problem vid en attack. Och om vi ser då USA, hur skulle USA ligga till om man då ska lägga sig i den här konflikten? Då är det ju intressant att notera att givetvis så är ju USAs flotta starkare än den kinesiska, även om den kinesiska nu expanderar väldigt fort och har väldigt många militära fartyg och stridsflygplan och så vidare. Men det som är det absolut viktigaste att notera här är att det räcker för Kina att kunna neka USA tillträde, som säger deny access, till Taiwan. Och det kan man göra med hjälp av landbaserade missiler, robotar. Man har investerat väldigt mycket i sådana här, säga, anti-ship missiles som man då kan använda för att ta ut amerikanska hangarfartyg. Man behöver inte attackera de amerikanska hangarfartygen i en öppen strid på Stilla havet, men man kan ha kapacitet nog för att neka dem tillträde till Taiwansundet genom de här missilerna. Man kan stänga dem ute, man kan göra det omöjligt för dem att ta sig fram till Taiwan, så att säga. Och ja, vi ser nu med ekonomin då exempelvis att USA har ju tagit en ganska stor smäll efter coronaviruset, och det kommer ju sannolikt drabba militärbudgeten, medan Kina expanderar i sin militärbudget väldigt, väldigt fort, och man har inte drabbats lika hårt av coronaviruset, och man har inte samma, att säga, om man har inte samma demokratiska organ som man måste gå igenom innan man kan få till en större försvarsbudget, utan kommunistpartiet säger bara nu ska vi ha si och så många 100 miljoner, och sen så lägger man till det till budgeten, så att säga. Så ja, man säger att rent tidsmässigt på just den fronten, den militära fronten, så för varje år som går så tippar ju balansen över till Kinas håll, just det sydkinesiska havet där, för att man har ju även då byggt väldigt många konstgjorda öar där som man har militariserat. Men det finns ju också en väldigt viktig aspekt här. Är det ens önskvärt för Kina att attackera Taiwan? Hur ska man då styra landet? Vill man verkligen bomba sönder Taiwan? Hur skulle det se ut internationellt? Kan man verkligen ge sig på en civilbefolkning? Om man ska invadera Taiwan, då måste man måste bomba en hel del, vilket kommer drabba civilbefolkningen, och det kommer säkerligen leda till en motståndsrörelse på Taiwan, och det skulle bli väldigt besvärligt och så vidare. Någonting som jag personligen tror mycket större sannolikhet är att Kina kommer försöka få en blockad mot Taiwan. Och det kan man göra dels om man då kan neka de amerikanska hangarfartygen tillträde till Taiwansundet, och dels för att man då gör anspråk på de här territorialvattnen kring Taiwan. Då kan man bara placera ut stridsfartyg där, så kan man säga att det här är våra vatten och vi släpper igenom vilka fartyg vi vill. Och helt enkelt isolera Taiwan från omvärlden och sen tvinga regeringen till förhandlingar, så kallade förhandlingar om återförening. Så det enligt enligt vad jag tror i alla fall, så en blockad mycket mer sannolik än en rak militär attack. Och ju längre tiden går, desto mer otålig kommer Xi Jinping bli. Och hans förmodligen allra främsta ambition som president är att ta tillbaka Taiwan med de medel som krävs.
Mm. Det här var så otroligt intressant. Alltså. Men en sista fråga som jag tänkte vi kan avrunda med. Amerikansk politik är ju inte ditt huvudämne, men har du några tankar? Jag tänker inte fråga vem du stöder, Biden eller Trump i höstens då amerikanska presidentval. Men om du tittar på det lite historiskt och spekulerar inför framtiden. Alltså vilket parti i USA då, demokraterna eller republikanerna, är bäst för Taiwans säkerhet?
Ja, det är en väldigt svår fråga med många olika faktorer som ska vägas in. Jag är ingen expert direkt på amerikansk politik. Men man kan ju notera i alla fall att Donald Trump har ju verkligen sett Kina som ett hot och tagit till väldigt beslutsamma åtgärder mot Kina på flera områden. Och inte minst mot Taiwan då, där man har, där USA under Donald Trump har godkänt större vapenförsäljningar och gjort mer militära uppdrag och åtgärder i Taiwans närområde. Man låter amerikanska fartyg nu anlöpa i taiwanesiska hamnar, och man har antagit sådana lagförslag om bland annat då att politiker från båda länderna ska kunna besöka varandra på en högre nivå än tidigare, och man ska jobba för Taiwans närvaro i olika internationella sammanhang. Så han har ju verkligen då gjort mer konkreta åtgärder. Men Joe Biden var ju vicepresident under Barack Obama, och det var ju en tid då Kina verkligen kunde flytta fram sina positioner i Sydkinesiska havet helt utan konsekvenser, trots att Obama pratade om Pivot to Asia. Så var ju hans administration ganska handfallna när det kom just till Kina. Men å andra sidan så kan vi se att om man ska ha en slags global allians mot Kina, så har ju Trump kanske inte riktigt lyckats att forma en sån då, i och med att han har kanske inte övertygat alla länder i regionen eller i Europa eller i Östasien att USA är en pålitlig allierad då, utan man kör lite sitt eget race. Så om man ska forma en slags global allians, så kanske demokraterna Joe Biden är bättre lämpade för det. Om man då förutsätter att Joe Biden verkligen har ändrat sin inställning till Kina efter att han var vicepresident. För han har en del att bevisa när det kommer till Kina, givet hans track record. Så på det viset har ju Trump ett bättre track record vad gäller just Taiwans säkerhet. Men som sagt, i det långa loppet så krävs att man får med sig flera på båten när man då ska försöka stänga ut Kinas expansion mot Taiwan och generellt i Östasien.
Mm. Okej, men då har vi fått en historielektion som heter Ruga. Så stort tack till dig, Joel Olsson. Du kan verkligen det ämnet och det är alltid spännande att lyssna. Så tusen tack.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1157 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att erbjuda det konservativa perspektiv på amerikansk och internationell politik som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.